Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och Design.
Hej och välkommen till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Hur är läget, partner?
Du, det är bra med mig. Det är ju det är jädra tjat om detta, att det är ju märkliga och oroliga tider med allting som pågår. Men man får ju ha fokus på det som finns att ha fokus på. Och då säger jag att det har varit fantastiskt väder 6 dagar i sträck. Mina grannar har varit mer kärleksfulla och stödjande än på länge. Och jag har gjort fler restaurangbesök än vad jag gjort på länge för att stödja den lokala handeln. Och jag är tacksam att jag har investerat i guld och silver och fastigheter och inte bara har alla pengar på börsen. Så med mig är det ganska bra, får man påstå, trots att Sverige är någonstans halv lockdown på något sätt. Det är klart att det pågår en massa oro, men jag är mer orolig för de som är oroliga än vad jag är orolig för hur det är, om man säger så då. Hur är det med dig?
Ja, men det är bra. Jag tycker ju att, med mig är det bra, men jag tycker att det är jävligt, det är tråkigt. Jag tycker det ligger ju som en blöt filt över oss med den här corona, tragiska med corona. Och det, jag blir påverkad. Jag tycker det liksom, man hör ju, man kan ju dra många historier som helst då, hur många som drabbas, men det känns ju som att alla drabbas, mer eller mindre.
Jo, men du jobbar ju med programledare, liksom, musiker, föreläsare, jag menar, där står väl allt still liksom. I stort
ja, det kan man lugnt säga. Det ställs ju också in, och det konstiga är att man ställer redan nu in liksom planerade turnéer som kanske ska äga rum i oktober, november. Och även de börjar man ställa in, för man tror inte...
Ja, det är konstigt.
För det första så vågar man inte riskera någonting. Det är ingen som vågar ta några risker, känns det som. Och att att man tror inte att folk kommer vara på hugget och vilja göra saker. Och man kommer gå och tänka, är det corona eller inte? Nu vet vi ju inte hur det ser ut. Jag menar, nu är vi inne i slutet på mars, liksom. Mm. Men hur ser det ut om en månad? Det är ju ingen riktigt som vet.
Mm.
Det är en jädra konstig situation. Det här har man ju aldrig varit med om. Jag skulle vilja också passa på att välkomna vår eminenta och trogna och fantastiska gäst här, Arturo. Varmt välkommen.
Tack så mycket. Tackar.
Hur är det med dig? Är du frisk?
Jag är frisk, men jag känner ju som ni en oro och också bekymrad över hur tufft det är för många nu. Och det är väldigt, väldigt många som omfattas av det här, så att jag kan förstå att oron är utbredd. Och för många är det riktigt, riktigt jobbigt.
Mm. Vad kan vi vänta oss? Alltså, nu... Det är ju intressant, man hör den mer eller mindre begåvade experten på helt andra saker uttala sig. Så jag tänker, vi ska väl inte prata om epidemisidan, men vi kan ju verkligen prata om ekonomisidan. Ja. Vad kan vi förvänta oss att det här får för följder, det vi ser redan nu, ekonomiskt? Liksom. Hur oroliga ska vi vara för den situationen vi står inför? Det finns ju inte så jädra mycket att jämföra med sen tidigare. Liksom.
Nej, det är riktigt. Jag tror att det finns anledning att vara orolig. Och framförallt för de som är småföretagare idag inom tjänstesektorn, så tror jag att oron är fullt befogad. Jag var förbi ett stort köpcentrum här för 2 helger sedan och noterade en lördag och noterade att det var väsentligt färre människor där än vad det brukar vara. Och jag skulle uppskatta att det kanske var i bästa fall en tredjedel så många som brukar vara där. Och jag var handlade i några butiker och frågade hur det såg ut omsättningsmässigt. Och det var många som sa att det är en omsättning som ligger ungefär på 20% av vad det brukar vara. Det är en enorm skillnad. Och pratar med folk som jobbar som frisörer eller är kiropraktor eller annat. De har ju fått sett sin inkomst försvinna nästan helt. Så det är väldigt tufft.
Vad händer? Hur länge klarar vi som samhälle utan att det får långtgående konsekvenser att handeln går ner till 20% av vad den har varit nu? Förutom toapappershandeln som har skjutit i höjden av någon märklig anledning. Men i övrigt då? Liksom,
ja. Det finns ju naturligtvis vissa branscher som klarar sig bättre än andra. Vi gjorde en undersökning i höstas bland 1000 småföretagare, alltså med anställda under, med färre än 50 anställda, och frågade hur länge man skulle klara likviditeten om man tappade 50%, eller hur många som skulle klara sig i 3 månader om omsättningen sjönk med 50%. Och det var ju väldigt stor variation. Sämst var det för hotell- och restaurangnäringen. Där uppgav då 55% att de skulle klara sig i 3 månader då, om man skulle tappa 50% av omsättningen. Men det fanns andra branscher då som skulle klara sig betydligt bättre. Men det är stor variation, och vissa branscher är ju, lever ju med små marginaler och har gjort det alltid.
Men hur ska vi förhålla oss till det då? Då har vi halva omsättningen pratar vi om. Vi tror att det är betydligt. Hotell- och restaurang- och resebranschen kan vi ju konstatera, de går ju mot noll. Så att jag menar, de omsätter ju stort sett ingenting en sån här vecka.
Nej, det är riktigt.
Det är ju ingen som vågar bo på hotell knappt liksom.
Nej, och för dem är ju naturligtvis mer en katastrof. Det är ju helt omöjlig situation när man tappar så otroligt mycket. Normalt sett så är man kanske van vid att ha fluktuationer under en säsong och kanske tappa 20-30% av omsättningen under sommarmånaderna eller över jul och nyår för vissa branscher. Men när man tappar 50-60-70% eller som du pratar om då, kanske ännu mer, klart, då går det ju inte. Och det är därför många av de här företrädarna och representanterna för småföretagare inte minst är extremt oroliga, och den oron är befogad.
Men tycker du, när man pratar om detta, nu börjar det pratas om detta, så många reagerar, men är inte det konstigt? Hur kan man driva företag och inte ha
liksom marginaler.
Marginaler och sparat undan så att man klarar eventuella kriser åtminstone 6 månader? Upplever du att det finns liksom en, är det en naiv bild från omvärlden att företagare skulle ha möjlighet att spara undan så mycket, eller är det en viss poäng att företagare är lite nonchalanta med att peta undan i ladorna liksom?
Jag tror det är en kombination. Den där tanken har faktiskt slagit mig, och det gäller ju hushållen också. Jag håller ju på med en undersökning nu som tittar lite grann på hushållens marginaler. Och hushållen har ju levt i de bästa av 2 världar under ganska lång tid. Man har haft en god inkomstutveckling, man har fått lägre inkomstskatter, och som grädde på moset så har man kunnat se lägre bolåneräntor. Så att man har ju liksom haft en ekonomisk utveckling som har varit väldigt god för väldigt många hushåll. Inte alla, men för väldigt många. Det vi ser är ju att folk liksom spänner bara bågen då. Det är inte så att man spar desto mer och håller igen på sin konsumtion, utan då har man ju liksom fortsatt att konsumera i paritet med inkomstutvecklingen. Så man har lika små marginaler idag trots högre lön än vad man hade tidigare. Och det är klart, det är ju inte jättebra. Det här gäller inte alla hushåll naturligtvis. Och man ska ha respekt. Jag kan ju också vara lite förvånad det här att många företag har så små marginaler. Samtidigt ska man ha respekt för vissa branscher, hur det faktiskt ser ut. Det är inte så lätt att skapa de här marginalerna. Men visst hade det varit sunt om fler tänkte på den här typen av händelser eller liknande händelser, att fylla lite grann i ladorna. Och vi ska vara glada och tacksamma att regeringen har varit återhållsam, för det har ju varit många som har riktat kritik till regeringen att man inte har satsat mer tidigare. Och det ska vi vara tacksamma för att man inte har gjort. För de pengarna kommer väl till pass nu.
Du menar att hade man infört hårdare restriktioner så hade det kanske varit bättre ur ett folkhälsoperspektiv, men det hade definitivt varit sämre ur ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv. Alltså som det också är ett folkhälsoperspektiv tidsnog.
Absolut. Liksom. Jag tänker på att tidigare så har ju många sagt att vi ser signaler nu på en svagare konjunktur. Vi behöver en aggressivare finanspolitik. Vi behöver spendera mer pengar, sänka skatter eller öka bidrag och allt vad man nu tyckte att regeringen skulle göra. Medan Magdalena då, vår finansminister, tyckte att man skulle hålla lite hårdare i plånboken, för man vet inte, det kan komma sämre tider och kan vara bra att ha lite pengar i ladorna. Och som sagt, det ska vi vara väldigt tacksamma och glada för idag, för statsfinanserna är väldigt, väldigt solida. Det finns goda möjligheter för regeringen att idag bedriva en expansiv finanspolitik, och det är vad vi behöver.
Tycker du att man gör det då? Tycker du att det finns, görs det åtgärder, eller ser du att det kommer göras åtgärder som kommer göra att det finns något företagarklimat? Liksom.
Man gör och har gjort redan en hel del. Det ska vi komma ihåg. Samtidigt så tror jag, precis som många av de här representanterna från näringslivet som säger att det behövs mer. Och jag tror också att det behövs mer, inte minst för småföretagare. Tappar man så otroligt mycket av omsättningen och underlaget helt enkelt, det finns inget kundunderlag längre i vissa branscher, så behöver man göra mer. Annars så får vi ju en gigantisk ökning i arbetslöshet om det här håller i sig.
Nu kan man ju sitta och lyssna på detta, tänker jag, och tänka så här, det spelar inte mig någon roll, för jag har ingen restaurang.
Nej.
Hur kan du hjälpa oss att se liksom, hur hänger att restaurangen på min gata inte får ihop det? Hur kommer det i slutändan påverka Primus möjligheter i skolan eller min pension? Eller liksom
det påverkar oss alla. Alla är vi beroende av varandra, mer eller mindre. Och just när det går ner så otroligt mycket som det gör nu och hela branscher riskerar att slås ut, så innebär det att väldigt många då riskerar att hamna i öppen arbetslöshet. Och tillväxten då eroderar fullständigt och kanske hamnar då i recession eller rent utav en depression. Och skulle vi göra det, ja då påverkas ju alla branscher. Och det är naturligtvis otroligt olyckligt om det skulle inträffa. För då betyder det att man får se kommuner och staten som måste dra åt svångremmen. Och det drabbar ju även de svagaste i samhället. Bidragen måste dras in eller andra förmåner måste förändras och försämras. Så att alla påverkas av en sämre konjunktur. Alla mår bra av att det går bra för andra. För det gynnar oss alla. Därför att då ökar tillväxten i ekonomin, skatteintäkter ökar och vi kan unna oss en bättre välfärd.
Men jag tänker också här då, om man nu tittar på just det här som ni säger med småföretagare som vi har varit inne på, som för mig och för mina klienter drabbar väldigt, väldigt hårt. Det är ju att alla, nästan jag skulle säga 90% av mina klienter är ju små ägarledda bolag. Och tittar man på den här korttidspermitteringen som de har kommit med förslag på, så gäller ju inte det för ägarna till ett bolag eller närstående. Och jag tänker på alla dessa småföretagare där ute som ju någonstans inte har... Ja, man kanske har en anställd och då är det kanske den, en anhörig då som hjälper till med vissa saker. Så det är ju... Det slår ju extremt hårt för de här nu då. Och då hade ju kunnat varit en stor hjälp att kunna korttidspermittera sig själv. Till exempel. Har du någon reflektion på det här, Turo?
Ja, absolut. Och det där är ju ett jättebra exempel som lyfter fram. Och som pekar på att regeringen måste göra mer. För det är klart att även de här människorna måste ju omfattas av stöd. Och vi får inte heller glömma bort att de flesta jobbar ju inte på de här gigantiskt stora bolagen idag. Utan en stor del av tillväxten kommer ju från småföretagare. Och de sysselsätter ju jättemånga människor. Så att vi är ju, svensk ekonomi är ju väldigt beroende av småföretagare. Vi behöver dem, och det är framförallt de som har de senaste åren stått för tillväxten av sysselsättningen. Mm. Så att regeringen behöver sannolikt göra mer, och den gruppen du nämnde är ett exempel.
Hur ska vi förhålla oss till, liksom, kan det komma sådana här köppaket och sådana saker? Jag tänker, Norwegian har flaggat för att om 10 dagar finns de inte kvar om de inte får hjälp, och liksom så här andra flygbolag och grejer. Så här, är det troligt att vi tror att vi kommer använda statsfinanserna för att stödja specifika företag som vi känner så här, de här måste vi ha kvar om vi ska ha samhällsfunktionen?
När det gäller flyget så tror jag att man behöver göra insatser, och det diskuteras ju också. Det sker ju otroligt mycket bakom kulisserna just nu. Frågan är bara på vilket sätt och i vilken omfattning man ska göra det här. Och det är inte någonting man snyter sig ur näsan. Så det måste man ha lite respekt för, att det här tar lite tid. För det gäller att göra rätt också. Och inte bara fort och fel. Så att det som är absolut kritiskt. Transporter måste ju säkras. Sjukvården framförallt. Det är ju nummer ett, va? Men alla de här institutionerna som är samhällskritiska. De måste man ju naturligtvis se till att de fungerar och överlever. Och idealet är naturligtvis om alla branscher som fanns innan finns kvar även efter corona. Vad man behöver göra exakt i vilken omfattning, det återstår att se. Men att man behöver göra mer, det tror jag nog alla är inne på. Frågan är bara vad man ska göra och hur man ska göra det. Och det är det man sitter nu och jobbar dygnet runt med.
Ja, det är väl inte en helt lätt uppgift att kunna prioritera. För det är som vi sa, det slår ju nästan på alla. Och vad ska man välja? Men det är väl som du säger, någonstans måste man
prioritera.
Hitta en prioritering. Ja.
Det är klart att regeringen gärna hade velat sagt att ingen behöver vara orolig. Vi betalar ut löner till alla som har missat sitt jobb eller som riskerar att missa sitt jobb. Eller att man säger till alla företag att men vi tar lönekostnaden nu till dess att vi plockar bort restriktionerna. Men även om våra statsfinanser är starka, så finns det inget land som har sådana statsfinanser att man kan göra sådana generösa erbjudanden.
Du sa så här, i värsta fall. Nej. Eftersom vi liksom är kanske en lågkonjunktur på väg, eller många tecken på det i alla fall. Sånt här kan göra att det liksom tar fart. Och så i värsta fall hamnar vi i en depression. Det har vi inte varit med om, någon av oss här. Utan det är ju typ 90 år sedan det ordet användes senast. Ja. Liksom. Vad är det? Vad kan man förvänta sig att det ser ut då? Jag tror de flesta inte ens har kan famna tankar på vad det ens betyder. Det är bara några ord. Krygerkraschen hörde man om. Och liksom, men man fattar inte vad det
är. Det är bra att du tar upp de här sakerna. För redan innan corona liksom blev top of mind överallt så såg vi ju signaler om en svagare konjunktur. Och Konjunkturinstitutet och vi banker och många andra som sysslar med att göra prognoser över konjunkturen drog ju ner förväntningarna. Och alla var överens om att vi pratar fortfarande en tillväxt, men en svagare tillväxt. Vad vi har sett nu och ser starka signaler på då, det är att den här tillväxten då riskerar att falla. Att vi har en negativ tillväxt helt enkelt. Och det är klart, beroende på hur länge krisen pågår och hur djupt den blir, så påverkas naturligtvis möjligheten för näringslivet att återhämta sig. Och det farliga är om det här pågår för länge, för då hinner ju företag slås ut. Och det är inte så himla enkelt att om du har ansökt om konkurs att starta nya företag, det tar ju tid. Och det är klart att om många har bränt sig så minskar ju också riskviljan. Och riskaptiten kommer ju inte komma tillbaka lika snabbt som den riskerar att försvinna nu. Så att det är naturligtvis otroligt olyckligt och otroligt viktigt att vi får bukt på spridningen. Att vi börjar se att antalet som smittas då minskar och att vi får kontroll över situationen. Och att man så snart som möjligt kan lätta på de här restriktionerna. Sen får vi inte heller glömma bort att Sverige är otroligt beroende av vad som händer i vår omvärld. Det gäller ju inte bara att vi spelar våra kort rätt, utan det lite obehagliga är ju att vi är beroende av vad omvärlden gör också. Tyskland är ett viktigt exportland för oss, så att det är naturligtvis viktigt att det löser sig i Tyskland också, precis som Norge och USA och många andra viktiga industrinationer. Så att det är skakigt nu, och jag tror att vi upptäcker att vi är otroligt beroende av varandra, inte bara inom rikets gränser utan också i hela världen.
Men om man skulle titta på börsen då rent krasst, om man jämför med 2008 då, när vi hade en börskrasch senast, efter regn kommer sol någonstans, tänker
absolut.
Jag då. Att jag menar, sen var det ju fart på grejerna sen 2009, 10 liksom. Finns det, även om det kanske inte återhämtar sig helt, men kan du se några likheter om du jämför rent, om vi tittar på börsen?
Ja, så då...
Jag förstår att det annars inte, jag förstår att det är en helt annan grej, men dock.
Ja, så på den 2008 så hade vi ju en finanskris som sen spred sig då till realekonomin. Här började med utbudsproblem som sen då blev till ett efterfrågeproblem. Och om klart, om det här pågår för länge och för djupt, ja då riskerar vi att få problem även på finansmarknaden. Det finns möjligheter för börsen att återhämta sig snabbt, lika snabbt som det har fallit. Och jag har ju varit med sedan 80-talet. Och har ju varit med i kraschen redan 87. Och jag måste säga så att det här är nog det mest dramatiska jag varit med om. Trots att man varit med om ett antal börskrascher. Att det faller så mycket och så många dagar på det här sättet, det har jag aldrig upplevt tidigare. Och det som är lite halvjobbigt nu, det är ju att än så länge så har vi liksom inget slutdatum för det här. Utan det här kan ju pågå ett tag till, och ju längre tid det här pågår, desto större ju risken att vi hamnar i en ekonomisk situation som gör att många, många företag slås ut och många hamnar i arbetslöshet. Och lönsamheten bland då många av de här tunga bolagen som SKF, Sandvik, Atlas, Volvo, Scania med flera får det väldigt, väldigt tufft under en längre tid. Så med tanke på den här stora osäkerheten så är det otroligt svårt att säga någonting. Men på samma sätt som börsen har fallit kraftigt så kan det också återhämta sig snabbt. Men det bygger helt och hållet på hur länge situationen med corona ligger kvar och hur djup den blir.
Men är det läge då? Jag tänker, jag har egentligen två frågor. Jag kan börja förslagsvis med den ena då. Men,
en bra idé.
Eller hur? Ja, det är fiffigt. Nej, men då tänker jag så här. När, i och med att det nu ändå är billigt, det kanske blir ännu billigare. Om man nu har pengar över, kan det rent av vara så att det kan vara lönsamt att gå in och köpa nu?
Det skulle det absolut kunna vara. Den som tittade på insiderlisterna senaste dagarna har ju upptäckt att flera av de här tunga...
Vad är insiderlistan?
Ja, insiderlistan. De som är stora, tunga ägare i några av våra börsbolag. Vi har ju regler, insiderregler, som innebär att om du köper och säljer aktier i ditt bolag där du har ett stort inflytande, så måste du tala om det och helt enkelt publicera dina affärer.
Så att man inte håller på och tjäna pengar på börsen för att man råkar ha information andra inte har.
Så, exakt. Mm. Och där kan man ju konstatera att några av våra mer välkända industrimagnater, de har ju varit inne och handlat. Och det brukar vara ett tecken på att vi kanske börjar närma oss någon form av botten. Det vi ska komma ihåg, det är ju att det här med om man ska köpa eller sälja, det handlar ytterst egentligen om två saker. Och det ena är ju naturligtvis vilken riskvilja du har, och det andra vilken sparhorisont du har. Och det är klart, ju längre sparhorisont du har, desto högre andel aktier kan du kosta på dig att ha, eftersom risken att drabbas av en negativ avkastning minskar med tiden. Så beroende på vilken riskvilja du har och vilken sparhorisont du har och hur du ligger placerad idag, avgör om du ska köpa eller sälja. Är det så att du idag har en andel aktier som motsvarar en högre riskvilja än vad du har, även med hänsyn till din sparhorisont, ja, då kanske du inte har så mycket, och dessutom behöver pengarna inom en snar framtid, då har du inte så mycket annat val än att kanske sälja. Om du å andra sidan inte har en högre andel aktier än vad som motsvarar din riskvilja och sparhorisont, utan tvärtom kanske en lägre, då finns det ju anledning för dig att lite försiktigt börja titta på om du inte ska börja handla lite. Jag har till exempel gått in och handlat lite grann. Och det är därför att jag har en sån lång sparhorisont och en sådan portfölj idag att jag kan kosta på mig att handla lite grann. Men jag är fullt medveten om att det kan fortsätta ner lite till. Å andra sidan så vet jag, eftersom jag har varit med så länge, att det är i stort sett omöjligt att pricka botten. Och någonstans måste man ju i så fall börja handla lite. Och vi kanske, och jag säger då kanske, börja hamna i ett läge där vissa som har en lång sparhorisont kan börja handla lite grann.
Men om man tänker tvärtom, jag tänker så här, det var min andra fråga, just där som man sitter då, liksom gemene man som sitter, man kanske inte exakt vet vad man har sina pengar placerade i bankens fonder, alltså alla banker och storbanker har ju sina egna fonder, och man har lagt in pengar där. Är det så här, det är inte läge nu då, sälja, rädda det som räddas kan, utan du tycker att har man varit med på den här resan ner så ska man bara ligga kvar, eller?
All erfarenhet och all historia visar att den som är långsiktig och sparar regelbundet, det är den som lyckas bäst på börsen. Är det så att man inte klarar av de här svängningarna som vi har på börsen? Vi ska komma ihåg att de svängningar vi ser på börsen idag är extremt ovanliga. Att börsen rör sig 3-4% varje dag, det är otroligt ovanligt. Normalt sett, i genomsnitt, så rör sig börsen lite drygt 1% från en dag till en annan. Vissa dagar mer naturligtvis, andra dagar mindre. Men i genomsnitt. Idag ser vi rörelser som är 3-4 gånger större. Det är extremt ovanligt. Om man inte tål de här rörelserna, då har man förmodligen för hög risk i sin portfölj. Tål man de här rörelserna, då kan man ligga kvar. Och som sagt, den som spar regelbundet, fortsätt med det. Var långsiktig. Det är den strategin som historiskt har visat sig funka.
Mm. För det är just det som är risken, tänker jag. Att när rubriken är som de är och vi pratar som vi pratar, då drar man slutsatsen att nu ska jag sluta med mitt månadssparande i bankens fonder.
Och kanske rent utav sälja.
När det själva verket är mellandagsrea som på sätt och vis pågår, även om vi inte vet hur länge mellandagarna pågår då, liksom. Ja.
Det som är lite problemet i situationen, jag får lägga till en sak också. Många av de här bolagen som vi har, och Sverige är ju unikt på det sättet att inget annat land som är så litet som vi har så många stora framgångsrika internationella börsbolag. Jag tänker på Sandvik, Atlas, SKF, Scania med flera. Och klart, många av de här bolagen är extremt välskötta, välkonsoliderade, stark balansräkning, god lönsamhet. Och så händer det här som omkullkastar och påverkar dem i stor utsträckning. Det positiva med att kursen faller, det är att det blir billigare naturligtvis. Och om man kan behålla utdelningen, vilket säkert inte alla bolag kan, så blir det ju en väldigt hög direktavkastning. Och det agerar ju lite grann som en broms. Att köper du idag aktier, så finns det ju många bolag idag som har en direktavkastning på 6-7 och kanske ännu högre. Alltså 6-7-8% eller ännu högre. En osäkerhetsfaktor, det är ju vad händer med utdelningen då? Kan man bibehålla den eller måste man sänka den? Och även om man sänker den eller tar bort den ett enskilt år, så ska man ju komma ihåg med dagens ränteläge, som förmodligen kommer bestå under lång tid. Den som handlar aktier idag på de här nivåerna och som kan se bolag som håller en utdelning på den här nivån, i varje fall de kommande 3-4-5 åren, även om årets utdelning stryks, har ju en fantastisk direktavkastning, i synnerhet om man tar hänsyn till det ränteläget vi har idag.
Mm.
Så det är som min mamma alltid sa, va? Det är dyrt att vara fattig. De kan ju inte gå in och handla idag. De som har pengar idag, som har marginaler och som har möjlighet att kunna köpa aktier till 30-50% lägre pris än vad man gjorde för en månad sedan. Mm. De har ju ett bättre läge idag än vad man hade för en månad sedan prismässigt. Men det är klart, ingen vet om det ska ner mer.
Ja, precis. Men om man ska vara helt krass då med jag tror jättemånga som lyssnar på den här podden också har fondlösningar där man har sparat undan, och säga att man har 100 000 i någon fond. Ja. Då ska man inte ta ut dem nu och börja köpa på nytt. Då. Alltså man tar ut och så köper man 10 för 10 000 i 10 månader.
Det som är problemet med det där, om jag bara får svara 30 sekunder på den frågan, säger så här: om börsen går upp eller ner i det korta perspektivet, det är stokastiskt, det är slumpen som avgör. Från en vecka till en annan, det är också slumpen som avgör. Från en månad till en annan, det är slumpen som avgör. Däremot så är det inte slumpen som avgör om man har en sparhorisont på ett år. Då har det nämligen visat sig att 2 av 3 går börsen upp, det vill säga 1 år av 3 går det ner, men vi vet ju inte i år om det ska gå ner. Sannolikt så ser det ju mörkt ut just nu, och sannolikt så kommer börsen vara ner det här året. Men om du har en sparhorisont på 5-6 år, då är sannolikheten väldigt hög att du har fått en positiv avkastning. Och tittar du i Sverige så har det aldrig hänt att du inte har fått pengarna tillbaks om du har haft 10 års investeringshorisont. En gång har det hänt att du har gått torsk om du har haft en sparhorisont på 9 år, och det var i början på 2000. Då tog det drygt 9 år innan du hade pengarna tillbaka. Men det är en gång. Och som sagt, det kan hända igen, absolut. Och historisk avkastning är en garanti för framtida avkastning. Men regelbundet och långsiktigt, det är en bra strategi att ha om man ska spara pengar på börsen.
Så att ingen panik nu, tycker du, när det gäller ens sparande i fonder och sådana saker, att man ska ta ut och kuckla och liksom sälja eller så, utan man sitter still med det man har, och rent av om man har mer pengar så kan man kanske snart börja köpa till lite till. Så är det så vi summerar.
Smyga in lite pengar varje vecka.
Ja, om jag var småsparare så skulle jag fortsätta att spara regelbundet. Det skulle jag göra. Undantaget är naturligtvis hur den övriga ekonomin ser ut. Om jag riskerar arbetslöshet och har en alldeles för liten sparbuffert, ja, då kanske jag inte har något annat val än att jag måste prioritera en sparbuffert. Men om vi uppfyller de här enkla reglerna, som att man ska ha en sparbuffert på kanske 2-3 månadslöner, man har en arbetslöshetsförsäkring och en inkomstförsäkring och liksom har en bra och trygg ekonomi i övrigt, då tycker jag man ska fortsätta att spara regelbundet och se de här placeringarna på börsen långsiktigt. Gör man inte det, då har man ju legat fel från början. Då skulle man ju agerat redan innan corona och justerat ner sin aktieandel. För då har man ju liksom, då ligger man ju fel från början, då har man inget val.
Nej, men samtidigt så är det väl inte så många som någonsin hade vågat trott på det här, tänker jag. Det har ju bara gått upp och det gått upp. Alltså det är en sak vad man borde och en sak vad man gör. Jag tror att det är jättemånga som tänker att ja, men det ser bra ut, jag har mitt sparande och jag sparar 500 i månaden, men sen har det här växt och man har lite pengar på konto, så ser man ju inte det här kunde ju ingen se komma riktigt, i alla fall inte som vanlig, ja, men så här, som de allra flesta är, att man har lite fonder på banken liksom.
Ja, det är riktigt, och då, eftersom ingen har en kristallkula, så finns det en princip som alla kan lära sig och använda sig av, som historiskt har visat sig vara framgångsrik. Och det är helt enkelt att utgå från sin riskvilja och ta hänsyn till sin sparhorisont. Och sen så översätter den här riskviljan och sparhorisonten till en lämplig fördelning mellan aktier och räntebärande. De allra flesta har en sådan riskvilja som motsvarar att man ska ha ungefär hälften av sitt sparkapital på börsen och hälften på räntemarknaden. Går börsen upp, och går upp väldigt mycket, vilket den gjorde 2019. Det ska vi heller inte glömma bort. Börsen gick upp 35%. Då har du ju inte längre en portfölj som är hälften aktier, hälften räntebärande. Du kanske har en portfölj som är 60% aktier och 40% räntebärande. Och det är ju en högre risk än vad som motsvarar din riskvilja. Då skulle du alltså ha minskat ner din riskexponering. Det här gick jag ut med i början av februari och talade om. Och jag vet att också några tidningar skrev artiklar kring det här, att se över din portfölj. Du kanske inte har den risken som motsvarar din riskvilja. Då var intresset för att göra förändringar inte så stort, för då trodde ju alla att träden skulle växa till himlen. Mm. Och Och en annan sak som hindrade många, det var ju det att alternativavkastningen var ju så låg. Det vill säga, räntesparande ger ju inte så mycket. Och då kände jag att jag var ganska ensam som sa att noll är mer än minus. Och om ingen visste det då, så vet vi det alla nu, att noll är mer än minus. Den allokeringen som du ska ha ska motsvaras av din riskvilja och sparhorisont, oberoende av vad du får på sparkontot.
Mm. Artur, avslutningsvis, finns det någonting mer man kan... Hur kan vi tänka i dessa tider liksom, ekonomiskt? Hur kan man som privatkonsument eller liksom privatperson eller som lyssnare bidra till lösningen snarare än till problemet, eller vara förberedd för det som kommer så man slipper springa mot nödutgångar och grejer? Liksom?
Jag tror nyckeln i grund och botten handlar om att man har en sund och hållbar ekonomi. Och min mamma lärde mig tidigt att försöka uppfölja tre rekvisit. Och det ena är att du spar först och konsumerar sen. Det andra är att du försöker undvika att låna till konsumtion. Och det tredje, om du lånar, se till att amortera. Följer de tre principerna, då har du en bra plattform att stå på. Om du dessutom kompletterar det med följande. 1. Att du lägger upp en hushållsekonomi som innebär att du kan spara 10% av lönen efter skatt. Att du har en sparbuffert på åtminstone 2 månadslöner efter skatt. Och det tredje, har möjlighet att bo kvar i ditt befintliga boende i 12 månader, även i händelse av arbetslöshet, långvarig sjukdom eller skilsmässa. Då skulle jag säga att då kan man kosta på sig att tänka på det sättet som jag pratar om när vi pratar om att passera på börsen. Att vara långsiktig, se till att spara regelbundet. För då är det inte så liksom beroende av det här kapitalet, utan kan avvara det nu i det här läget. Och det är nyckeln till framgång. Mm.
Jättebra. Och jag vill också tillägga nu att i de här tiderna att man inte går på så mycket rykten och så här. Det finns ju jättebra bra information både på Skatteverket. Det är duktiga på att uppdatera sig. Även om vi pratar om den här korttidspermitteringen, så går man in på tillväxtverket.se. Och sen så finns det också bland annat info om sjuklönansvar och sånt, hittar man ju på regeringen.se. Det är liksom trygga, säkra, bra länkar där man kan hitta bra information. Så att sök där istället för på Flashback, om vi säger så.
Ja, och där skulle jag vilja komplettera generellt sett då. Nu kommer jag tala mot mig själv, för jag ska säga så här: lyssna inte på sådana som mig, för jag vet ju inte vad jag pratar om och det är svårt att höra skillnad. Så in på de myndighetssidor som ger rekommendationer. Om man säger att det inte ska vara större folksamlingar än X, då är det X vi ska utgå ifrån, och då behöver vi inte halvera det och få panik. Och är det, säger att man i riskzonen, ska man inte göra det igen, det betyder att vi som inte är i riskzonen ska inte sluta göra det, för att vi behöver inte få hela samhället att stanna för att ta det säkra för det osäkra, därför att vi skapar osäkerheten långsiktigt i ekonomin genom att köpa oss det vi tror är säkerheten kortsiktigt inom folkhälsa. Och det är ändå frågan om vi ska ha barnmorskor i Norrland, om vi ska ha fungerande förskolor, om vi ska ha åldringsvård som kan ta hand om människor, är ju lika mycket en fråga om att hålla igång svensk näringsliv som det är en fråga om att ta hand om folkhälsan. Så i mitt fall är det så att när folk säger så här: ska ni göra det här, ni är 70 personer, ja men nu är regeln 500, är vi 70, då gör vi det förstås, för det finns en anledning att någon har sagt 500, va? Liksom. Det är väl typ där jag är. Att man, återigen, låt inte Flashback eller Expressen vara din guide till så tar du vidare där vi står just nu. Liksom.
Nej, det finns ju, precis. Vi har väldigt bra experter. Vi får ju helt enkelt lyssna på experterna. Det är så. Det finns många som tycker och tänker. Och det är fascinerande hur ekonomireportrar står i tv och pratar om corona. Det är ju liksom, ja, det är häpnadsväckande. Mm. Hur man inte ska smittas. Det är för de som kan sköta, tänker jag då. Men otroligt bra tips. Jag tycker också var skönt att höra det här, Artur, från dig med börsen och tänket och fonder och sånt där. För det tror jag är många som sitter och är oroliga över. Och den kan vi ju, oavsett fast vi aldrig har varit med om just det här. Men vi måste ju ändå gå på vad som är sannolikt.
Ja, jättebra. Du, det tycker jag vi stänger butiken på, va?
Det gör vi. Stort tack för att du kom, Arturo.
Tack snälla för att du fick komma.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.